i ämnet. Och jag ska inte hålla på lika länge. Det kanske var det som tyckte det var väl lång tid som gick. Men det är inte så lätt att hålla tillbaka eftersom det här är så härligt att syssla med.
De är vana
också.
De som brukar vara.
Ja, vanans makt då får vi hänvisa till. Men vi hörde det också här genom Lars nu. Motstånd kommer vi inte undan. Utan när vi tar detta till oss och när vi går in i det och överlåter oss åt den heliga ande på det här sättet för att vara i tjänst med nådegåvor, så blir det motstånd. Och det motståndet, det kommer på lite olika sätt. Bland annat så kommer det ju från den onda andevärlden. Precis som vi har hört här redan också, så är det ju så att då blir det naturligtvis en attack. Och det kommer attacker. Så det får vi vara beredda på. Men jag vill samtidigt ha det sagt på en gång att anden som är i oss, den heliga ande, är starkare än de attackerna. Är starkare än den onda andevärlden. Annars borde vi ju ge nederlagstippare, och det är vi ju inte, utan vi befinner oss i seger. Ja visst, så det ska vi hänvisa till. Ett annat motstånd är människofruktan. Att vi blir rädda för vad ska de säga. Vad ska de säga om jag kommer fram och tjänar med en sån här nådegåva? Då slår jantelagen till, vet ni. Hon tror att hon är någonting. Han tror att han är någon. Och så tystnar vi. Det är ett farligt motstånd som vi kan få. Och det är människofruktan som det kan leda till. Sen kan det vara så här att olika orsaker kan ge brist på frimodighet. Det kan vara svaghet vi tycker att vi har. Att vi har inte de rätta förutsättningarna riktigt. Så hamnar vi i att vi tappar frimodigheten. Du var inne på det, Jan, också här förut. Men också den här allvarsfrågan kan komma i fokus och ta över. Vad är Guds vilja nu i detta? Det är väl inte så att jag springer före Gud. Vill verkligen Gud det med mig? Att jag, lille, Olle eller vad man nu kan heta, att jag ska göra detta. Kan det vara Guds mening? Är det inte så att han i stället skickar sådana som Paulus och Silas och Petrus som har den andliga kalibern? Men inte jag och inte Anna. Anna säger nej du Gud, jag tror du ska ta någon annan. Och tänk vad detta har skett under årtiden i väckelse, historiska sammanhang, att man har skickat över det till andra. Mm. Sänd någon, men inte mig. Bruka någon annan, för jag vill inte, jag har inte de förutsättningarna. Så där har vi en motståndssida. Jag räknar upp 4 stycken, det kanske finns fler delar utav detta. Att bruk av andens nådegåvor prövas av omgivningen är ju helt bibliskt. Det får vi aldrig sluta med, att vi prövar vad det är vi hör, vad det är vi ser. Det kan vara en predikan, den ska prövas. Men det ska också ett profetiskt budskap göra. Det ska vara hur någon tjänar med en nådegåva. Det ska också prövas. Allt behöver prövas alltså. Och nu finns det ju till och med en gåva som är användbar i prövning. Gåvan att skilja mellan olika andar. Och den är mångfacetterande. Den är mångsidig, den gåvan. Det kan vara att skilja mellan vad som pågår i en andlig verksamhet. Så det behöver inte vara så att man urskiljer vad som är demoniskt eller vad som är andligt. Utan det kan vara, vad är det vi ser här för någonting? Kan det vara så att det är någon falsk lära som håller på att poppa upp och så vidare? Mm. så kan den gåvan vara användbar. Men också kanske gåvan att skilja mellan de andra andarna. Vad kan det vara för tjänst, för gåva som vi nu är i bruk här i den här gemenskapen? Kanske den här gåvan kan hjälpa oss med det. Så var inte rädd för den gåvan. Jag har hört att en del är rädda för den. Men var inte rädd för den gåvan. Vi behöver aldrig vara rädda för att ta emot något som kommer från Gud. För det är bara goda gåvor som kommer från Gud alltså. Sen blir det ett ansvar hur man brukar det och så. Och det blir ett motstånd. Men vi behöver inte vara rädda för det hela. Jag skulle vilja läsa nu första Thessalonikerbrevet här. Det femte kapitlet. Första Thessalonikerbrevet. Kapitel 5. Jag trodde jag hade en lapp där, men den försvann. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, sa vi det va? Och där ska vi läsa 19-22. Släck inte anden. Nej, det ska vi verkligen inte göra alltså. Förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Så det är klart och tydligt i skriften att vi ska inte släcka anden. Vi ska inte lägga locket på, vi ska inte stänga igen, men vi ska pröva. Vi ska testa av, skanna av för att se vad är det för någonting som händer här. Man får inte heller glömma bort att den helige ande inte verkar i konflikt med sina egna nådegåvor. Så det är inte så att en profet kan ställa sig upp och säga så säger Herren och sen hoppar en annan upp och säger nej, han visste inte, han säger så här. Eller att vi brukar en annan nådegåva, till exempel när vi ber för sjuka och har den funktionen, att vi gör det på ett sånt sätt så att den helige ande, nej men hallå där, så här kan det inte gå till. Jag minns ju en som brukade be för sjuka och människor kunde också bli friska på grund av det. Men det var inte alltid, utan snarare var de sämre efteråt. Han hade en förmåga att slå Bibeln i huvudet på folk. Han använde det faktiskt bokstavligt, höll jag på att säga. Handgripligt så slog han till med, efter sin bön så slog han Bibeln i huvudet på någon. Och han kunde drämma till någon i magen med en knytnäve. Jag undrar om inte Kerstins pappa råkade ut för det till och med en gång. Han fick förbön av den mannen. Och då kan vi säga, nej men hallå där. Det här är inte sunt va. Det här ska vi akta oss för. Så att det inte går över styr det hela. Så den heliga ande verkar inte i konflikt med sina egna nådegåvor. Men det är så underbart när vi läser Johannes 14:26 att hjälparen, den heliga ande, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag, Jesus, har sagt er. Så med den heliga andes hjälp så kan vi vara rätt också i förkunnelsen. Också i detta med att berätta om andens nådegåvor och bruka dem också. Vi kan få den helige andes hjälp med detta. Han ska påminna er om allt som Jesus har sagt er. Och likaså står det i Johannes 16:13. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Jag blir så glad när jag läser detta. Han ska vägleda oss med hela sanningen. Så inte 80% eller 75%, inte ens 90%, utan 100%. Han ska vägleda oss med hela sanningen. Tänk att få vara i hela sanningen och tjäna utifrån det va. Och ha den heliga ande så i sitt hjärta. Så när det vill vara så att vi går åt det för mycket åt det hållet och säger anden, hallå, nu är du kommit vid sidan där, tillbaka till centrum, ja då går vi dit. Och så går vi åt det hållet och ja, nej, då får vi veta, här är vägen, vandra på den. Ja men visst, håller ni inte med mig att det är så här? Vilka förutsättningar vi har. Så vi behöver verkligen inte vara rädda. Bara vi släpper fram Guds verk riktigt ibland oss. Jag höll på att säga, den som inte blir salig av detta får skylla sig själv. Men, sen tänker jag så här. om andens så kallade frukter. Och nu låter vi den här fruktskålen stå framme här lite igen och tänker på den. Om andens så kallade frukter kan plockas hos en som tjänar med nådegåvor, så är det till stor hjälp i prövning av dennes eller dennas utövning. Och jag tänker på Galaterbrevet då här och vill att vi går till Galaterbrevet och läser där 5 kapitlet Galaterbrevet. Och från 22. Så det är alltså så att det här släpper inte den heliga ande hur som helst till oss med andens nådegåvor, utan han bäddar ner detta i ett liv som är heligt, i ett liv som är rent, i ett liv som stämmer med hur den gudomliga viljan är. Och då ska vi återigen, vi ska inte bli rädda, men vi ska läsa Galaterbrevet 5, 22 och 23. Till 26 läser vi. Just det. Men andens frukter är kärlek. Det behöver vi ju inte vara rädda för. Nej. Glädje, frid, tålamod, vänlighet. Föreställ dig nu att en andens nådegåva är nedstoppad i ett sådant liv alltså. Att vi lever ett sådant liv av frukter som vi läser här. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har ett andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Vilka betydelsefulla saker vi läser om här, som har med det kristna livet att göra, men också där vi ställer oss till förfogande för att vara i tjänst med nådegåvor. Tänk på lättare, det gör ju det mycket lättare om vi kan hitta detta hos varandra, de här frukterna. Tänk om det skulle vara så att vi skulle gå och leta efter andens frukter hos varandra. Och så, jag kan inte hitta. Det finns ingen som har några sådana underbara frukter. Hur skulle det vara för oss då? Och skulle det vara väckelse då? Nej, knappast. Det tror jag inte. Men det är ju skillnad om det skulle vara så. Nu vill jag inte på något sätt göra mig märkvärdig så. Men tänk om man skulle kunna säga, ja men titta på den mannen där. Hur vilka frukter. Så att man nästan går omkring med sitt fruktfat så här liksom. Och visar det. Jag får inte komma för nära dig för du var ju lite sjuk där. Ja, just det. Och då förstår ni vad jag menar. Att det här lyser fram, det här kommer före nästan. Frukterna på ett träd. Man ser ju frukterna mera. Man ser ju frukterna mera än man ser löven, va? När det är på hösten då, när det är gott om frukter i träden, då ser man ju, åh, vilka fina röda äpplen som är där och så vidare, va? Så man tittar inte så mycket på löven då, utan man tittar ju på detta när frukten kommer. Ja, så det vill jag hänvisa till. Så att alltså, andens frukter är nämligen som en slags god förutsättning på att ett äkta och sant bruk av andens nådegåvor pågår. Så låt oss se på fruktskålen ibland hos oss, både vad det gäller nådegåvor men också vad det gäller andens frukter. Men samtidigt, Gud har kanske två förhållningssätt till sin kallelse och sina gåvor. Och det är att han inte tar tillbaka det han har lovat. Inte tar tillbaka det han har gett. Och här skulle vi kunna läsa till exempel Romarbrevet 11:29 eller Andra Timoteusbrevet 2:13. Jag tar inte och läser det innan till nu. Vilket alltså innebär att vi kan vara svaga mitt i det att vi står i en underbar tjänst med gåvor på det här sättet. Tänk på blinde Rolf. Rolf Karlsson. Ni som är unga, ni vet inte alls vem jag pratar om nu. Men vi får väl gå tillbaka till 70-talet och 80-talet. Någon gång när Rolf Karlsson var i tjänst för Gud. Och bad mycket för sjuka trots att han var blind. Och så många som blev friska på grund av den förbön som Rolf bad. Va? Där ser vi ett exempel på, det handlar inte om svaghet, att vi är sjuka. Så den sjuke kan tjäna med en andens nådegåva och bota andra sjuka. Och kom ihåg det. Det ligger alltså inte på det planet. Att vi har en och annan brist eller så. Att vi känner oss skröpliga och gamla. Att vi går med rullator. Eller vi är för unga och tänker, ja det är så roligt med att spela fotboll och så vidare. Mitt i detta, vet ni, så kan man vara i bruk med en andens nådegåva. Så är det liksom. Va? Och det betyder det att Gud tar inte tillbaka. Så att han kommer och hämtar hos dig. Det här ska det inte mera. Därför att, nej. Utan det han har gett. Det vill han ska vara kvar hos den som har fått det. Och han, det kan till och med vara så att det går fel för oss. Och vi tänker, nej. Oj, jag ramlade ner i den gropen. Det var en fälla utlagd framför mig. En frestelse, jag föll för frestelsen. Nu är det kört. Men jag skulle vilja säga, om vi är trolösa så är inte han det. Till och med syndafall alltså kan ta inte bort det som Gud har gett oss. Utan det är om vi förblir i synden. Det är en annan sak. Om vi förblir i det som ställer till problem, det är en annan sak. Men det blir inte med per automatik att om vi en gång går fel, en gång tar miste, exempelvis när vi profeterar, att vi säger så, säger Herren, och sen så får vi höra efteråt, det stämde inte alls liksom. Och så kan vi tänka, nej, aldrig mera att jag ska profetera. Men så är det inte. Det finns plats för misstag. Det finns utrymme för svaghet i de här sammanhangen. Så det är inte så att man förlorar kallelsen eller gåvorna på en gång. Och nu ska jag berätta en sak. Jag vände ju Gud ryggen när jag var 17 år gammal. Och hade min första upplevelse, som jag förstår, av att Gud kallade mig till att gå i tjänst för honom. När jag var ungefär 5 år gammal. Och sen hade det fyllt på med några, jag begrep ju inte detta liksom. Men jag kan gå tillbaka i mitt minne och hitta sådana här punkter, ställen. Där det inte var lösan sand eller dy, utan det var fast mark. Jag kan hitta de ställena liksom, särskilt så när jag går tillbaka. Men så blev jag stor i korken. Jag trodde att jag var någonting när jag hade blivit döpt i den heliga ande som 16-åring. Och tyckte att det gick så bra när jag skulle vittna och avlägga vittnesbörd. Och pastorn kanske var lite oförståndig och skickade upp mig lite för ofta. Och så där är möjligt, det är svårt att säga efteråt. Men rätt vad det var så hamnade jag i det läget att jag tänkte, ja men det kommer att bli lätt att vittna ikväll också. Och jag kör ett vittnesbörd, jag läser min bibelvers och så drar jag till med någonting liksom. Och så slutade jag be. Jag slutade att förbereda mig. Jag frågade inte efter den heliga andes ledning längre. Utan jag steg fram och skojade nästan, kan man säga. En gång så vittnade jag med en förlovningsring och den var falsk. Jag bara hittat på, satt på en falsk förlovningsring och lekte. Alltså, och Gud stoppade mig. En gång när jag skulle avlägga ett vittnesbörd i ett tältmöte i Lammhult så kunde jag inte prata. När jag skulle läsa texten och säga någonting så var min mun igenstängd. Det gick inte att öppna den. Utan det var ungefär som Gud sa att det har det nu. Nu har det gått för långt. Nu är tiden ute. Nu har du ställt till det. Och då blev jag så arg på Gud. Som lät mig hamna i det läget. Det var ju inte lätt. Det var ju fullt med folk som såg detta. Och kompisar från samhället var där på plats. Och skulle höra Sigvard ska vittna. Och så kom ingenting. Och till slut så fick jag i alla fall fram något så jag kunde säga. Men vad jag sa, det vet jag inte. Och jag till och med sjöng bland sångarna då. Jag var ju avfälling. Jag hade cigaretter i fickan. Jag hade snus. Jag hade stilett på mig. Jag var det var inte alls bra. Det blev bara värre och värre. Men när jag gick upp och gick förbi min kompis Agne så stötte jag honom i sidan. Så sa jag, nu lämnar jag Gud och kommer aldrig tillbaka mera. Och sen gick jag. Det var inte så att jag inte trodde på Gud. Men jag ville inte ha någonting med honom att göra. Och hade han en kallelse för mig så ville jag inte gå in i den. Mitt liv blev fruktansvärt, kan jag tala om för er. Det blev hemskt på många olika sätt. Tomhet och sluta med att jag försökte ta livet av mig och så vidare. Men 1967, i juni månad var det då som man intog Jerusalem, sexdagarskriget. Då står jag vid min arbetsbänk på en snickerifabrik. Alla var ju snickare i Lammhult, eller möbelfabrik. Ja. Så stod jag där och jag hade en prilla inne och jag svor. Och jag hade min kompis som Steve hette han. Han stod där in till. Och rätt vad det är så hör jag genom en radio som säger att vi vill bara meddela att nu har Israel gått in i Jerusalem. Då föll Guds ande över mig. För vet ni vad jag tänkte? Nu kommer Jesus tillbaka. Och jag ville ju inte, för jag höll på att börja tala i tungor. Och då var detta kvar. Trots att jag hade tagit sådana steg och gått min väg bort från Gud medvetet, så fanns detta kvar. Och jag springer nästan in på toaletten och försöker få stopp på det här som vill komma ut ur mig. Och lyckades att stoppa upp det hela, att få slut på det som ville komma fram. Kan ni tänka er att det ligger så nära att den som är avfälling kan bli frälst igen? Att den som har gått vilse, den som har vänt Gud ryggen, så har han ändå inte tagit bort kallelsen och gåvorna, utan de kan ligga där, va, och pyra och vänta liksom på att få komma i bruk igen. 23 september 1968 så bekände jag min synd och fick en underbar förlåtelse. Och det är den förlåtelsen som jag befinner mig i nu, och den heliga andes upplevelse som jag lever i nu. Så jag skulle vilja säga här till slut nu, som en uppmuntran. Låt den heliga andes verkan i ditt liv få fortsätta. Stäng inte dörren för den heliga ande. Var lite andligt gravid efter detta nu. Du har varit med dem här idag. Gå och fundera. Gå och bär på en gåva. Om du inte liksom har fört fram den än, så låt den komma nu. Det är dags, det är hög tid liksom nu. Vi är så nära Jesu tillkommelse så det finns inget att vänta på. Det blir inte bättre nästa år om du tänker så. Eller nästa månad i oktober ska det bli så jättebra. Nej, nu är den välbehagliga tiden. Nu är frälsningens dag. Nu är den härlighetstid som vi ska ta vara på. Tänk efter, du kanske är inne i en funktion. Du kanske är inne i en tjänst för Gud. Där en speciell nådesgåva skulle kunna plussa på den funktionen. Exempelvis så står det ju i Romarbrevet 12. Undervisningens nådegåva hos den som undervisar. Visst, det är väl bra, Elvor? Där har du det. Ja, det har du ju redan. Ja. Alltså tröstens gåva. Hos den som redan tröstar. Den heliga ande plussar på. Det är inte så att vår naturliga utrustning ställs åt sidan, utan det är som att den läggs till. Det blir mera. Det kommer något nytt. Det plussas på. Tröstens gåva hos den som redan tröstar. Så jag avslutar med att säga, låt oss hänga i bön utanför nådegåvornas dörr. Låt oss vara där. Knacka på. Bulta om det behövs. Ropa om det skulle vara så. Det är värt det. Det är värt att vara i tjänst för Gud på det här området. Och låt honom få spela på hela klaviaturen. Låt honom bruka hela registret. Du gör ditt och jag gör mitt. Och så gör vi allt tillsammans. Så blir det en fruktskål. I Jesu Kristi namn. Amen.